ska ni känna hjärtligt välkomna till Ringside Playoffs som kickar igång ännu en underbar hockeyvecka. Och detta med mig, Henrik Larsson, som har trevligt sällskap i form av Fredrik Söderström och Sanny Lindström.
Härligt.
Ja, positiv du lät.
Ja. Tycker du det? Lät jag mer positiv än jag brukar göra?
Ja, härlig energi.
Ja, bra. Det kanske är för att det är ni två, kanske för att det är liksom fint väder, kanske för att det är liksom bara en ny vecka som drar igång. Men jag tar det med mig. Tanken är nu att vi ska försöka bena ut liksom de händelser som inträffade här under helgen. Det har varit en helt galen hockeyhelg, ärligt talat, med en hel del minnesvärda aktioner. Jag skulle vilja börja i Nobelhallen. Igår så såg vi Brynäs gå upp i en 3-1-ledning, men det är ju framförallt händelserna i fredags som är med oss. Fredrik, du som är ute varje vecka och hamnar i Nobelhallen då och då. Mm. En arena som har liksom varit mer i fokus nu som byggnad betraktad än någonsin tidigare. Mm. Berätta för oss om Nobelhallen. Vad är det som möter den när man kommer dit?
Ja, men det är ju i sin helhet, du säger arena, det tycker jag är lite generöst.
Ja, det kanske är lite buss.
Ja, men och i en tid av vackra glasbyggnader, röda mattor, prosecco, det här liksom entrévärdar i stiliga kostymer, så är ju det här en klassisk hockeylada. Och det är ju det som gör den så förtjusande och charmig. Jag och Lars Lindberg var ut före matchen och skulle skicka en så kallad puff till sociala medier, så vi rörde oss i miljön utanför, och det är ju lite djungens lag. Man ser hur folk väller in, kommer från skogsdungar, från bilar. Det blir ju en familjär stämning med en rå innebörd. Det är ett språkbruk som är av den högre skolan när det kommer till att driva på någonting. Med det sagt menar jag inte att det är några dumheter. Jag tar ju det här alla dagar i veckan för slagsmål och den typen av situationer. Hallen som sådan är ju... Det har ju lappats och lagats. Men Sanny, du har varit där genom åren och upplevt det där. Och sen blir det ju det finns en närhet. Det är ju inte många ställen du har ståplats bakom båsen. Det är ju som gjort för att du ska... Alla tränare, spelare jag pratar om, har ju varit med om diverse upplevelser liksom där. Och nu visar det sig att Hjälstedt då fick ju öl över sig. Och det är ju någon stackare då som... Det är ju stort att offra en bärs liksom kasta den.
Det är för gott för att kasta iväg. Liksom.
Ja, det jag tycker det är personligen ren idioti, tycker jag. Men det fick ju faktiskt, det var ju folk där natten mellan lördag och söndag byggde upp en liksom en keps. Så det är ju först 2,5 meter glas och sen är det liksom en kant över, så att man såg nästan hur folk stod och funderade sig rent matematiskt. Vad blir det för vinkel om jag... Och Hjälstedt gjorde ju...
Får liksom jobba någon slags boomerang-effekt liksom nu.
Och det försöktes ju, tro mig. Vi kommer till det strax. Men Hjälstedt, jag förstår att man reagerar. Men när man tänker efterhand så var det ju det sämsta han kunde säga. För det innebär ju att det sitter ju några och smider planer då, hur fasiken tar oss runt där. Men det var säkerhet, det var vakter, de hade flyttat upp folk lite grann. Men sen fick vi ändå en situation som absolut inte är någonting att bråka om. Jag tyckte mer att det var liksom komiskt. Vi skulle ha Hjälstedt i studion efter matchen, och då det fanns ett litet hål, ungefär den här storleken, där en människa lyckas få in sitt ansikte för att framföra några skarpa åsikter med diverse könsord som jag tror gick ut i sändningen också. Men det var inget öl i båset, men det låg en sån här plastmugg med lite bira precis bakom våran studio, så Leifby, Aftonbladet, var där och identifierade den där. Så visst drama var det, men för att summera arenan, jag önskar av hela mitt hjärta att sådana där får finnas kvar på ett eller annat sätt. Sen kan jag förstå att för Karlskoga, som vill ha en representativ miljö, man vill hitta intäkter på olika sätt, så behöver man göra någonting, såklart. Men det är en fröjd att vara där.
Det påminner mig lite om när jag spelade i Huddinge med första matchen i Allsvenskan då, efter jul. Eller så spelade man Division 1 norra, södra och västra. Mötte vi Linköping i Stångebro. Och nu har det varit jätteintresse för Linköping och den här säsongen också. Eller, jag har fått en del uppring. Men det var helt hysteriskt när de var på väg uppåt i seriesystemet. Det var helt galet. Så Huddinge mötte dem i premiären. Och i Stångebrohallen så gick spelarna direkt ut på isen. Men tränaren då, Lasse Falk, han var tvungen att gå nedanför ståplats för att komma till båset. Det var en sån här, han var ju ganska robust, så det var ganska tajt på honom att gå där, så det gick inte jättesnabbt så man gick. Så han hade alltid skinnpaj, det var en av de sista skinnpajerna, en brun skinnpaj. Och Lasse hade man sån enorm respekt för. Han kommer ut i båset i första perioden då. Så han har ju två baksnus och typ på ryggen så sitter ett gäng, du vet, lössnus på ryggen. Och det är någon som försöker säga till Lasse att så här, Lasse, du har en snus. Men han vägrar att lyssna liksom, för Lasse lyssnade inte på någon liksom. Så här, han coachar då första perioden med två baksnus och en påsnus på ryggen. Det var ett minne från Linköping.
Men... Och åter till Karlskoga, ja. Då, men, liksom, som du beskriver, det är liksom lite folkparksstämning.
Ja, men det är
liksom,
precis
bruket samlar kraft här nu, ja. Och fullt i arenan för första gången på, var det 19 år?
Nej, 2016 tyckte jag läst någonstans.
Ja, men sen har de någonting ska tilläggas att det har varit, det handlar om du har brandpersonal på plats så kan du släppa in fler, för det har med nödutgångar och saker att göra. Så att, jag tror att det är lite oklart hur mycket och när det var så mycket. Och det säger också en del lite grann. Det är liksom 13 850 har vi sjungit i Globen genom åren. Vi vet exakt, i Karlskoga så det är mycket folk. Knallfullt. Och sen är det liksom lite Kiviksmarknad där ute. Så mycket poliser som jag såg igår innan, så fick det mig att dra lite olustiga slutsatser. Men jag träffade någon polis efter som sa att det var stökigt, men på ett bra sätt. Så att det går ju att definiera det på olika vis, såklart. Men vi landar i att det är en upplevelse, och det finns en skärm med det där. Och jag tror att det har gett Karlskoga som lag och klubb nu en jäkla skjuts, och det tycker jag är fint. Det förtjänar dem. Däremot så klarar man inte av spelmässigt att hantera ett Brynäs som jag tycker sätter ner foten igår. Är så där robusta och rejäla från start. Man har spetsen som levererar. Så en fullt rättvis seger för Brynäs blev det.
Jag satt och tittade på den matchen från ett hotellrum i Skellefteå där, och så kommenterade matchen ikväll. Det jag imponerades av, kan du kanske trycka på lite mer, Fredrik, som var på plats. Defensiven. Jag tyckte man... Det är lätt att säga att man bestämmer sig. Ja, vi har bestämt, varför bestämde det tidigare?
Jag förstår vad du menar.
Men det är klart att man hade fokuserat och pratat om det. Och när man satte sin defensiv, klarar man att göra det över 7 matcher, oavsett lag man möter, då kommer ingen slå dem. Spela Brynäs som man gjorde igår i defensiven, så kommer man gå upp. För det var, jag tycker, var en riktigt vass match från dem.
Nej, det är en korrekt spaning. Och det som det i sin tur leder till, vilket vi pratade lite grann med Gnällstedt, som publiken kallade honom, men vi kallar honom värdigt för Gällstedt, sa efter, är ju, spelar du så defensivt att du dels bromsar Karlskoga, du vinner de situationerna, så ligger du också rätt för att ställa om till det offensiva spelet, och då får du den samlade offensiven. Så jag tycker att det fanns väldigt många besked som Brynäs borde känna igår, att okej, det här är, ska vi hitta ett exempel på hur vi ska ta oss långt och upp, så är det så här vi måste spela, rätt prioriteringar.
Men jag var inne på, Fredrik, när vi har pratat tidigare under säsongen, att Brynäs kanske lite onödigt mycket har fallit in i liksom det hockeyallsvenska sättet att spela. För att man kommer ju ändå från ett SHL där man behöver vara betydligt mer disciplinerad i sina aktioner på isen för att inte straffas. Men att Brynäs kanske under säsongen har hamnat i det här lite fram och tillbaka, lite Hawaii-liknande chansutbytande, fast man kanske egentligen inte behöver. Upplever du att man har tagit sig ur det där lite grann nu?
Yes, man har förmodligen pratat mycket om det, man tittar på det, och jag är fullständigt övertygad om att även i omgång 13, 27 och 42 så har det varit avsikten. Men Sanny, det vet du också, det vet en människa i allt du gör, du rycks med. Du har svårt att liksom behålla det där tålamodet. Jag tycker ändå att Brynäs i sin helhet har varit bra på det där, och det är ganska få återfall. Pratar vi före förlusten i fredag så hade man 16 raka segrar, vilket ju såklart är i ögonfallande och ett gott betyg. Så att man förlorar någon match och kommer så göra i en finalserie oavsett vilka man möter. Men jag har blivit stärkt i tesen att det är Brynäs som kommer vara laget som tar klivet upp.
Men sen är det också det, när man under grundserien, man pratar precis som Fredrik säger, vi måste sätta defensiven. Men när man märker att även om jag kivar lite i den här situationen, så kostar inte det någonting. Det är klart att man som spelare börjar göra det också. Kanske det gör att man skapar lite dåliga vanor. Blir man då i SHL, gör det, straffa direkt. Då går det inte, då märker vi kan inte spela på det sättet. Men de är så skickliga, Brynäs, så de klarar även av att fuska lite. Men det tycker jag inte, det har varit ett jättestort problem. Men när man spelar då som igår, så kliniskt defensivt, så kommer inte Djurgården eller Mora nu kunna slå dem i en final om de levererar det.
Det enda jag ska säga är ju att man kan tänka så här, 2-2, en slarvig ingång, offensiv zon av Kopacka, Backe Olsen får ett friläge. Hade man gjort mål på det 3-2 så kommer det ju de här andra parametrarna med den mentala aspekten, stressen, irritationen. Så det går ju alltid att tänka så, men ett annat utfall än Brynäs seger igår hade för mig varit fullständigt orimligt sett till matchbilden i sin helhet.
Fantastiskt underhållande serie dock med Brynäs 3-1 ledning nu och matchboll där. Vi ska ta oss vidare lite grann mot SHL-matchserien där semifinalerna precis har dragit igång här under helgen. Jag tänker att vi startar med det som var gårdagens begivenhet, nämligen Växjö mot Rögle. I många år nu har vi fått se ett Växjö som i stort sett bara lägger filten över sitt motstånd, som kväser all form av energi, som tvingar dem in i sitt liksom lågeffektiva, kontrollerade och liksom väl inrepade spel. Så kommer ett Rögle med en extrem medvind efter att ha svept Färjestad och Timrå. Och någonstans inte lockas in i det här överhuvudtaget utan får diktera villkoren. Jag vet inte vad... Det står 2-0 i matchen nu efter de två första mötena i Växjö. Vad är era tankar om den här matchserien?
Nummer ett, att det hade kunnat lika gärna vara 2-0 till Växjö. Det får man vara ärlig att säga. Första matchen avgörs på sadden på ett helt otroligt sätt. Ni som inte har sett den, scrolla igenom och flöda här på TV4. När Simon Ryfors bakom mål slår den på boll. Det är helt sjukt.
Det är den till och med nått över pölen har jag sett. Att det är nordamerikanska hockeyexperter som har plockat upp den och börjat retweeta våra inlägg här på TV4 Hockey. Det är en världsnyhet.
Det är ju de klassiska marginalerna. Men om vi bara tittar på matchen igår då, är det ändå ingångsvärdet i att det är en match som nästan Växjö måste vinna. Och jag tycker att Växjö kommer ut så jäkla bra i första perioden. Alltså de är ju riktigt, riktigt bra. Men de får ingen utdelning. Sen är ju Rögle, de är ju extremt tuffa. Jag tror inte att Växjö haft så här ont i kropparna som man har. Jag tänker att man har efter de här matcherna. Så på ett par tre år faktiskt. För att de testar dem verkligen. De fullföljer, de tacklar, de är jobbiga, de nöter, de stöter på dem. Och det har fått Växjö faktiskt lite ur balans. Jag tycker Växjö spelar lite forcerat. Jag har inte sett Växjö släpper till så klara så att 2-1 lägen som man har gjort. Man har abuse of officials under matchen. Sen har man i slutskedet av matchen också det, när matchen är körd. Det har inte Växjö. De fokuserar på andra saker än det man vanligtvis vet Växjö gör. Det spelar ingen roll vad ni gör. Gör vad ni vill. Vi fokuserar på vårt. Vi vinner våra match. Men nu är man ute där och fokuserar. Man är grinig på det. De har tappat liksom den boxen som man har varit innanför i min uppfattning.
Jag kan bara hålla med vad Sandy pratar om. Det som också är en faktor, tänker jag, är, jag hörde att studion var inne på det igår lite grann också. Nu jobbar ju vi så mycket allihopa så man ser fragment lite här och där och tar intryck. Men kom ihåg att Rögle inför säsongen, jag pratade om dem i något tillfälle som ett lag som jag trodde väldigt hårt på, som har doppat tån i helvetet under säsongen. Det var prata om huruvida man skulle få kvala sig kvar. Jag tror inte man ska underskatta värdet av att ha gått igenom lite besvärligheter som grupp. Du har faceat varandra på ett helt annat sätt. Och nu när du har fått med vind så blir det den hockeyn Sam nu inne på. Jag tycker man spelar så rejält, så kraftfullt. Man vinner spelet runt mål. Varje gång en Växjö-spelare rör sig på den ytan där man skulle kunna ta för sig så är man så bestämd från Rögles sida, spelar fysiskt och rejält och kan ju sitta. Den här mentala aspekten blir så tydlig i ett slutspel. Sitta med ett lugn som inga andra är i närheten av. Växjö som har varit, jag tycker du beskriver det bra Henrik med den där blöta, våta filten. Folk har sagt att de är tråkiga och torra, men de har varit så konsekventa. Så kommer en motståndare nu som rubbar det där. Och då pratar vi ju klassspelare i Växjö som börjar klia sig i huvudet och fundera hur fasken löser vi det här? Vi pratade tålamod på Brynäs, men herregud vad ska inte Växjö kunna förväntas ha? Men det är ett mänskligt sätt att du börjar nalla lite på det där.
Men hur tror ni att liksom den mentala aspekten är i Växjö överlag då? För att det känns som att man gick in i det här slutspelet med en oerhörd trygghet. Sanny, du och jag pratade häromdagen om att man liksom sparar Joel Persson i kvarten. Man lirar inte honom så mycket som man behöver, utan han var åttonde spelare istidsmässigt i 5-5 efter kvartsfinalspelet mot Luleå. Just för att man behövde inte, för att man är så trygga i det spel man har, man vet att man kommer att vinna ändå. Nu är det ju ett helt annat läge. Men hur tror du liksom att man ligger till inställningsmässigt och mentalt här nu inför match 3?
Jag tror man är hur lugna som helst. Man inser ju såklart att det är ett pressat läge. Och komma ner till Ängelholm nu med det trycket som är där. Den tron och den förväntan som finns. Precis som Fredrik var inne på, man har nästan gett upp säsongen. Och bara vi, liksom, när man mötte Malmö där i, kan det vara 10 matcher kvar. Oh. Okej, förlorar vi den här matchen, då kan vi kvala. Och så vann man den. Då var det så här, nu slipper vi kvala i alla fall. Och därifrån har man flyttat fram. Så jag tänker att det kommer vara ett grymt, grymt tryck nere i Katena. Men Växjö har ju det här. Jag menar, Jörgen Jönsson är ju en väldigt, väldigt smart coach. Han ser ju också de här sakerna. Okej, vi släpper till lite i match 2. Lite förklarat 2-1 lägen. Vi ligger lite fel i positionsspelet i hemgångar till exempel. Det är de här små justeringarna. Så de kan lika ner, åka ner och vinna med 1-0. De kan vinna med 1-0 och så helt plötsligt är det allt som talar för dem. De har ju skickligheten i laget.
Ja, men du betonar en sak som är så relevant. För Växjö handlar inte det här om att vända upp och ner på den här matchserien eller på sitt spel eller prestation, utan det är att kalibrera. Det finns några små faktorer som man måste komma åt. Den skickligheten besitter ju Växjö utan tvivel. Så att match 3 i den matchserien nu, ruskigt intressant. För nu börjar ju också Rögle så småningom att känna, vad fan, känner vi, doftar det någonting här? Och det är ju också en sak som man som hockeymänniska ibland har svårt att hantera.
Men ska jag säga det att när Färjestad kom till Ängelholm med 0-2 i matcher, så var det med en annan, liksom, då hade de gjort 2 dåliga matcher i Färjestad. Mm. Då var det så här, okej, nu ska vi revansch då. Medan Växjö kan komma dit, okej, vi har inte gjort 2 dåliga matcher. Vi har saker i spelet som inte har gjort tillräckligt bra, men vi vet vad de sakerna är. Så att de kommer in på ett helt annat sätt i matcherna nu i Ängelholm än vad Färjestad gjorde.
En viktig faktor som Växjö i alla fall har behov av att få till är ju Marcus Sylvegårds målskytte. Han går väl in på 12 mållösa matcher här nu. Vad är det som krävs för att få igång honom?
Jag tycker att han kommer ner lite för djupt i banan. Jag satt och kollade specifikt på honom igår. Jag tycker att han kommer ner lite för djupt i banan. Han blir stillastående. Han vill ha puck tidigt. Det är för Fredrik som tränare som har haft målskyttar som inte har gjort mål. De vill bli involverade i spelet. Vilket gör att de involverar sig själva i spelet när de inte ska vara involverade. Ge Marcus Sylvegård pucken mellan röd och blå eller anfallszon. Nu kommer han ner djupt i zon, får pucken. Och han har inte den här skridskåkningen för att driva upp spelet riktigt. Han är en sjukt skicklig spelare. Alltså från offensiv blå och framåt. Men han har inte kommit till i ytorna. Jag tycker han är lite passiv i spelet. Han tar, när han tar sig dit, hamnar väldigt, väldigt mycket på utsidan. Men lämna honom bort från speluppbyggnaden i större utsträckning.
Det är korrekt. Och frågan är inte om, utan när. Sen är det klart att klockan slår med tanke på att man spelar utslagsmatcher på det här sättet. Men det är ju en faktor som skulle kunna fälla ett avgörande åt det andra hållet. Och då är det ju ibland ett skitmål som man också klassiskt pratar om.
En som kanske är raka motsatsen då är väl Adam Tambellini. Han är ju inte överdrivet involverad i spelet i övrigt. Särskilt inte utan puck. Men han har stått för 2 nästan avgörande insatser här nu i båda matcherna. Han gör avgörande målet i match 1. Och sen så spelar han fram till Ryfors här till det som ju blir otroligt viktigt, 3-1 målet. Hur är hans betydelse för Rögle?
Ja, men det ska ju vara jättestort. Det har inte varit under säsongen precis på samma sätt som det varit för många spelare där i Rögle som har liksom, som Ryfors då, som har liksom kommit in med de här förväntningarna som kanske spelat långt under dem. Då har Tambellini varit liksom, ja, ni ser inte vad jag pekar, men de har varit liksom nere i källan. Men få tillbaka honom, han har ju det hans är ju skottet. Då kan du sätta in honom i andra PP istället för Adam Engström. Adam Engström är en duktig back, men han har inte det skottet. Då får du liksom ytterligare ett hot där. Och sen kan han då börja leverera lite 5-5 också, skapa chanser, så är det en riktig joker. För jag menar, inför säsongen så sa jag att Tambellini skulle kunna vinna poängligan. Det var han, Dahlén och Omark. Det var liksom Karlqvist. Det var den kalibern av spelare, offensivt skickliga. Så att det är klart att han är en spelare som kan göra skillnad.
Den andra semifinalserien då, den mellan Skellefteå och Frölunda, den drog igång i lördags. Sanny, du var där och fick se ett Skellefteå vinna med ganska klara siffror, 5-2. Men synar man den matchen lite grann i sömmarna, kanske verkligheten är en annan?
Ja, både och. Alltså, ibland tycker jag när man synar matcher i sömmarna så kan man säga så här, man tittar på expected goals och så bara, va? Vann Frölunda expected goals? Ja, men de hade ju mer chanser. Ja, men det kan inte, alltså, var jag så fel ute i det? Man har ju en känsla när man sitter och kommenterar eller ser matchen. Så. Men när jag tittar på liksom lite chanser och lite saker, detaljer i spelet i efterhand, så tycker jag att det blir lite missvisande. Det som är då, jag tror att Frölunda, ska de vinna en match mot Skellefteå så kan man inte förlora duellerna i numerära överlägen för och emot. Jag tror att de hade 7 numerära överlägen emot sig då, Frölunda mot Skellefteå. Och Skellefteå har ju större skicklighet än vad Frölunda har. Då kommer man bli straffade. Men min känsla var att Skellefteå gjorde 52 riktigt, riktigt bra minuter. Det var ungefär 8-10 minuters period i andra perioden där de inte kom igenom mittzon. Där Frölunda stängde den jättebra och kunde liksom i sin tur flytta upp spelet och göra två rätt snabba mål där. Men sett över den matchen så tycker jag att Skellefteå är klart bättre.
Jag kan också bara knuffa in en faktor man ska ta i beaktan, att match 1, skillnaden till match 2, när du kommer ur lite olika förutsättningar där Frölunda tvingades fram till en sjunde avgörande, en overtime med allt vad det innebär. Jag ifrågasätter kanske inte fysiska aspekten, för det tänker jag att man kan hantera, men du kommer in på ett annat sätt mot ett Skellefteå som hade en tight resa men likförbannat landade i 4-0, och att därför kommer det vara en klara nyansskillnader i hur matchen ser ut match 1 till match 2. Det är min tanke i alla fall.
Jonathan Jonsson stod för ett av slutspelets absolut vackraste mål där i samarbete med brorsan. Pratar vi tillräckligt om honom? Han gör extremt mycket poäng för Skellefteå egentligen. Match efter match har varit lagets kanske liksom klarast lysande offensiva stjärna i det här slutspelet hittills.
Det gör vi kanske. Det är lätt att falla bort när det finns liksom många, dels unga spelare. Man pratar gärna om de här backarna som är Sandin Pellek och Salomonsson som är väldigt bra. Sen har du ju Oskar Lindberg. Alltså, det finns ju en hög nivå av skicklighet i laget. Men det är klart att Jonsson, sen har ju han en liten här sävlig spelstil. Han liksom åker så här, men han gör ju inte fel. Liksom. Han gör ju rätt, och det är ju det målet. Liksom, hur han liksom bara ta sig bort från sin markering eller sin bevakare och trycker in det där. Det är klart han är sjukt skicklig.
Jag bara säga en kul grej om Jonathan Jonsson. Jag hade honom i Oskarshamn för många, många år sedan. Och av någon outgrundlig anledning så är det den enda människan vars födelsedag, jag tror att det är 25 januari, kommer upp i min telefon på ett sätt. Det är ingen kalender, det är ingenting. Men av någon jävla anledning, så den 25 januari varje år så får jag inte bort Jonathan Jonsson från min skärm. Och det är den enda, jag vet inte hur många telefonnummer och folk jag känner. Så det kanske är någon magi redan där också. Jag är tekniskt okunnig också, men en spelare av bra klass som har en tydlig födelsedag, så mycket kan jag tillstå.
Skickar du ett grattis till dem varje år? Eller
nej, jag låter bli och tänker att fan, det där får du väl sköta på egen hand. En fin pojk som är värd ett grattis, absolut. Men komiskt är det. Och varje år tänker jag, det måste jag ta bort. Men sen kommer han där igen och fyller år.
Och han har ett bra slutspel som sagt. Sen, vad förväntar du dig för karaktär då på match 2?
Jag förväntar mig att Frölunda kommer vara lite tajtare. Det som är med Frölunda, liksom, utan att säga att man ska grisa, om man nu säger att Karlskoga grisar, vilket liksom, de lever kvar i en myt om sig själv. Jag tycker inte Karlskoga grisar på det sättet. Men ska Frölunda vinna så måste man vara jobbigare i det fysiska spelet. Man måste komma närmare de i Skellefteåbackarna i uppspelsfasen så att de inte får med sig och få igenom den här farten. Och har man inte möjlighet att göra det så måste man göra som man gjorde i andra perioden. Man måste liksom vara sjukt tajta i mittzon och stänga ytor där. Det är jätteviktigt för att de ska kunna vinna över matchbilden till deras sida och få mer fysisk aspekt på den.
Men tror du att man kommer att greja det då? Frölunda har ju ändå blivit, liksom, tycker jag, ändå bättre i år på att göra justeringar lite grann on the fly och växla lite, vad ska man säga, ansikte från match till match jämfört med tidigare.
Ja, det tror jag definitivt. Frölunda är ett jättebra lag, så att man kommer nog kunna putta över den delen till sin fördel. Om inte ikväll så har man ju ett par matcher i Skandinavien. Sen är det också så här, visst, det blir en liten press på Frölunda ikväll, men jag menar, om Skellefteå vinner de här två matcherna så har Skellefteå gjort sitt jobb. Sen kommer ju Frölunda hem till Skandinavien om man ska göra sitt jobb. Så man får kanske inte dra för stora slutsatser hur vidare det är 2-0 matcher eller 1-1. Liksom. Men det är klart, Frölunda har ju skickligheten, tuffheten och rutinen från den här typen av matcher. Och framförallt en coach också som har varit med. Så det tror jag definitivt att man kunde kunna vända till sin fördel också.
Åter till Hockeyallsvenskan då och kvällens huvudmatch där. Fredrik, du kommer att tuffa uppåt från Karlskoga till Mora här under dagen. Efter att Djurgården slog tillbaka där i match 3 i den här enorma målfesten. Vilket lag upplever du äger initiativet i den matchen just nu?
Alltså, märkligt nog så tycker jag att det är Mora, och det ska jag inte säga att det är märkligt i sig, men av de tre spelade matcherna så tycker jag att Mora haft större delen av spelet. Ett Djurgården som inte riktigt har hittat helhetsprestationerna. Jag tycker att Djurgården vinner match 3, den som slutar 5-6 med en bra start. Man får 1-0, 2-0, 3-0. Däremot så kommer det faser i den matchen där Djurgården är väldigt generösa i spelet med puck, ger bort situationer. Inte alls det där balanserade Djurgården, det vuxet spelande som vi har pratat mycket om. Sen är det starkt att hålla undan om man vinner, och det handlar om att vinna, så att det ska inte falla någon skugga så. Däremot så matchen som spelas ikväll, Mora kommer ju inte alls ha samma naiva ingång i matchen som jag tycker att man hade. De här unga norska spelarna som är spännande, som vi har pratat mycket om, kom ju snett in i det där. Det var viktigare att spela Allan än att spela hockey. Och det straffade sig mot Djurgården. Det här är ju en väsentlig skillnad på 3-1 om Djurgården skulle ta det och vända till Hovet, eller 2-2. Jag har tänkt länge att det där är en 7-matchers-serie för att det är ganska jämnt mellan lagen. Så Ignatjev var inte lika bra som han har skämt bort Mora med att vara i de första matcherna. Man plockade av honom en bit in i tredje, vilket jag tycker var ganska klokt. Varje minut du kan få rehabba dig själv lite grann, och du fick en förändring i matchen. Högintressant match, tveklöst. Tänk att man lär sig lite av varje match som spelas också. Mikael Holmqvist, kroppsspråk, har också sagt att han inte har varit nöjd. Han coachade rätt friskt, rört om lite grann i grytan. Så där kan vi nog ha ett drama ikväll.
Men tror du inte, bara när jag tänkte när jag satt efter, det var så härligt eftersom matcherna går inte kloss i varandra. Så man hinner, jag i mitt fall hann tillbaka till hotellrummet här i Skellefteå. Och så bara upp med datan. Men när Djurgården får den där starten, jag tänker det är fullsatt i Mora. Tror inte de här Mora-spelarna, de bara, nu går vi på ruset, nu ska vi visa publiken. Och så finns det ändå en rutin i Djurgården där man nyttjar att okej, om nu går bort det här så kommer vi kunna straffa er. Det kändes som att de var all over the place i första perioden. De bara, de var så här, nu kör vi!
Ja. Nej, men titta på det roliga, det när Djurgården gör 1-0 där Kevin Karlsson, så blir det ju lite rabalder efter, och så fick vi göra från någon i bussen som sa det är en kollision där, och så får vi se bilder och så ser jag att det är Noah Sten, som du vet, man var på röda mattan på gymnastiken och bästa kompisen hoppar upp, man, det är ett liksom strypförsök, kastar omkull Viktor Eklund, och man tänker, vad kom det därifrån? Liksom, var det något på mattelektionen som de hade rykt ihop om som kom ut här nu? Och det där håller ju såklart inte, du blir straffad på det, men det finns ju något charmigt i det också, så att idag tror jag man pratar om okej, det är mycket folk idag också, det de kommer hit för att se, det är att se oss vinna, inte att du ska hoppa runt och du ska inte jaga han, så att de kan ha lärt sig någonting av det, och att det blir mer kontrollerat idag.
Men är det någonting som Djurgården, det du säger låter ju väldigt signifikativt för Djurgårdens hela slutspel, är det någonting man har varit bra på, så är det väl att göra mål i rätt läge och få liksom spelares nyckelinsatser precis när det betyder som allra mest.
Så är det ju. Däremot så, jag tycker ju att de ledande spelarna, eller tyngre namnen om vi kallar dem för Kryger, Klasen, Brodin och ett gäng till, har inte riktigt varit där och greppat matcherna. Det är ju de unga spelarna i Djurgården som jag tycker har stått för liksom frenesin och energin. Men det som för mig talar till Djurgårdens fördel, det är ju om de ledande spelarna hittar en nivå så det blir en stabilitet i spelet. Då har ju de lite mer än vad Mora kanske har. Å andra sidan på Mora, då var det ju den formationen Måns Karlsson, Johan Persson, Jetman som nu levererar. Mora har ju en utmaning att få igång de andra formationerna. Så att de står för lite olika dilemman inför kvällen. Men det är underhållande matchserie, och det är ett av de här lagen som i min bok ska fram och möta Brynäs i en finalserie.
Det blir spännande att följa framåt. Du och Lars Lindberg och hela gänget åker upp till Mora, som sagt. Sandro Lindström hittar vi i Skellefteå ikväll för mötet med Frölunda. Match 2 är det som gäller där. 18.30 drar det igång på båda håll. På TV4 Play ser vi mycket fram emot. Sanni och Fredrik, ska ha stort tack för att ni var med oss idag.
Kan jag bara få säga det jag drömt om? Det här är Fredrik Söderström på länk från Karlskoga. Tack.
Det tycker jag vi låter bli slutorden. Tack ska ni ha för idag. Vi hörs igen imorgon.